Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Ni kan förbli stående. Och så ska vi höra dagens evangelium från Lukas evangeliet 24 kapitel, verserna 1-12. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran. Över det som hade hänt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, lovad vare du, Jesus. Tack för att du lever och för att du talar till oss genom ditt levande ord. Hjälp oss att höra, förstå och ta in vad du har gjort för oss här och nu. Amen. Jag har redan avslöjat huvudpoängen med min predikan tre gånger innan jag ens presenterade mig. Kristus är uppstånden. Så om du har fullt upp mycket att tänka på, behöver en stunds paus eller ta en liten powernap med ögonen öppna. Känn dig fri. Du har redan fått med dig det viktigaste. Men innan du börjar med det, skulle du låta tankarna vandra samtidigt som någon friar till dig? Samtidigt som du får reda på att du har vunnit högsta vinsten eller att du har fått det drömjobb du strävat mot i 15-20 år. Knappast. Men det vi har läst om nu förändrar våra liv mycket mer än någon av de tre sakerna. Lukas bjuder oss att följa med ut till Jesu grav. Tillbaka till de som fick bevittna historiens vändpunkt. Det är faktiskt inget mindre än det som har hänt. Och vi ska se de två saker som Lukas lyfter fram här i det här avsnittet. Det är för det första upptäckten och för det andra budskapet. Så upptäckten. Våra vägvisare ut till graven är några kvinnor som går till graven tidigt på påskdagens morgon. Så snart de kunde efter att sabbaten, den judiska vilodagen, var över. Och de är på väg till graven för att göra färdigt det som de bara hann påbörja på fredagskvällen. De kan vägen för de var där. Och de går för att genomföra en begravning. De hade inga andra förväntningar på den här morgonen än ett hårt, fysiskt, praktiskt och känslomässigt arbete. Flera av er här vet om hur det kan vara. Mannen som de hade följt hela vägen från Galileen i norr där de kom ifrån. De hade gått tillsammans med honom. De hade satt sitt hopp till honom att han var deras ledare och deras anförare. De hade investerat sin tid och sina pengar faktiskt. Men också sina hjärtan framför allt. I att han var den som skulle befria dem, deras folk. Men han var nu varken en man eller en ledare eller en anförare. Inget mer än en kropp, ett lik. Som de skulle ge en sista kärleksbetygelse med sina smörjelser, med sina tårar. Det vi ser när kvinnorna kommer till graven är förvirring, inte förväntan. Lukas understryker det genom att två gånger upprepa att de fann att stenen var bortrullad och de fann inte Jesu kropp. Det här är viktigt, för det talar om för oss att det här var ingenting som kvinnorna hade trott på och projicerat och därför kunde hallucinera eller inbilla sig. Nej, de väntade sig inte alls det här. Och vittnesmålen vi får från Lukas är inte på något sätt tillrätta lagda. Det här är de första kristna och texten är ärlig med att de hade svårt att ta in vad som hände. Både kvinnorna och sedan de som lyssnade på dem. Det är vanliga människors brottning med att ta in vad Gud håller på att göra. Så upptäckten möter förvirring och inte förväntan. Men så kommer två änglar som kan förklara vad som har hänt. Men innan de gör det så ställer de en fråga. Varför söker ni den levande bland de döda? Man skulle bra gärna vilja veta tonläget i deras fråga. För när man läser den så känns det som att för änglarna så finns det inget som är mer självklart i hela världen än att Jesus lever. Och det kanske inte är så konstigt. Änglarna visste mycket väl vem Jesus var. Guds son. Gud själv. Att söka efter han som är livet, allt levandes upphov, på en kyrkogård. Det är det grövsta slaget av ett kategorifel. Vad har livgivaren, den mest levande som någonsin funnits, vad skulle han ha på en kyrkogård att göra? Men det är inte bara utifrån liksom Jesu natur som det är självklart för änglarna, utan de säger att hörni, ni borde faktiskt ha anat att det här var på gång. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Här är nyckeln till hela påsken. Den här upptäckten som kommer att vända upp och ner på allting är att det de har sett ända sedan fredagen och nu verkligen får se fullt ut är Jesus seger. Inte hans misslyckande. Tre gånger på väg mot Jerusalem talade Jesus om för lärjungarna vad som var på väg att hända. Trots att de hade hört det många gånger så tog det tid för lärjungarna och för kvinnorna att ta in det och förstå. Vi har 2000 år av liksom kristen förförståelse och tolkningstradition som hjälper oss att se långfredagen i sitt rätta ljus. Men det är inte vad Jesu vänner såg den där första gången. De såg en misslyckad messias som besegrats av människor. Och ännu värre, som förbannats av Gud. För så förstod judarna det dödsstraff som Jesus drabbades av. De såg ingen seger. De såg inget hopp. Och så kommer påskdagen och bara vänder upp och ner på allt det här. Och då är det lilla ordet måste som förklarar vad det handlar om. Människosonen måste utlämnas. Det lilla ordet, tre bokstäver på grekiska, återkommer om och om igen i Lukas evangeliet för att beskriva att det finns en plan, en logik som det som sker följer. Guds frälsningsplan för att frälsa, att rädda och befria skapelsen ur syndens och dödens våld. Det var alldeles för lite att göra för Jesus att göra upp med den romerska militärmakten. Nej, den främmande makten som skulle bort, som skulle få ge upp territorium, det var inte Rom, det var synden och djävulen och döden. Så stort var hans uppdrag. Och därför ger påskdagen ett nytt perspektiv på korset. Korset visar inte att Jesus misslyckades, utan att vi gjort det. Gud kom ner till jorden i all sin godhet och sin renhet, och vi människor utsatte honom för det värsta vi någonsin kommit på. Långfredagens liksom diagnos eller omdöme av mänsklighetens mentalitet är ganska dyster. Vi människor, vi var beredda att döda Gud, vår skapare, av avundsjuka, av likgiltighet, till och med ett hånflin på läpparna. Men vad långfredagen säger om Gud ger oss ett hopp. Han bar slagen. Han tog emot, han liksom absorberade all mänsklighetens hat och ondska, bar vår synd och Guds dom som vilade över den. Och så tog han det ner i graven, där det fick stanna kvar. Jiu-jitsu är en kampsport som går ut på att ta emot motståndarens kraft och vända den mot honom. Och Jesu död och uppståndelse är den största uppvisningen av detta grepp som historien någonsin skådat. Jesus bar slagen, hatet, förakten, själva döden och domen. Men i en vändning som ingen av oss anat besegrade han ondskan just när han tycktes gå under för den. Så vad kan nu verkligen hota oss? Vad gör man med någon som inte ens döden biter på? Det måste vara en läskig dag att vara en motståndare till Jesus. Vi gjorde allt vi kunde. Och nu lever han. Vad kan då slutgiltigt hota de som finns på hans sida? Uppståndelsen visar oss att Jesu uppdrag, att Guds plan, det som måste ske, har skett och är slutfört. Guds plan gick i lås, som den brukar göra. Livet vinner över döden och Guds nåd och liv erbjuds oss av vår segrande kung Jesus. Döden finns kvar i vår värld ett tag till. Den skrämmer oss fortfarande. Den tar fortfarande ifrån oss de vi älskar. En dag kommer den att möta oss om inte Jesus återvänder före det. Men döden får inte det sista ordet. Det som förut var slutet på allt, den slutgiltiga separationen av oss från dem vi brytt oss om, separationen av själen från kroppen, av oss från Gud, är nu istället det som puttar oss rakt in i Jesu vidöppna armar. Uppståndelsen vänder upp och ner på allt. Det är upptäckten. Och den här upptäckten blir då också ett budskap som sprids, som avvisas, men också väcker förundran. Det står att kvinnorna återvände från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Ja, såklart. Vad skulle de annars göra? Det gick inte att hålla tyst om det. De måste sprida nyheterna om sin upptäckt till de andra. Jesus var alldeles för viktig för dem. De förstod att andra behövde få veta vad som hade hänt. Ingen behövde säga åt dem, ni måste gå ut och evangelisera. Det bara hände. Det lite lustiga är att i vers 9, där det berättas, i vers 9 berättas det om hur de går från graven och de ska berätta. I vers 10 plötsligt så står det att det var Maria Magdalena, alltså som kom från Magdala. Det var Johanna och Maria, och hon var för övrigt mamma till Jakob. En massa personlig, väldigt specifik och detaljerad information. Mitt på den mest avgörande sidan i Guds hela frälsningsplan presenteras vi för en helt vanlig mamma, en helt vanlig Maria från en liten by eller småstad. Mitt i när det mest storslagna och episka som någonsin hänt äger rum, så ser vi att Gud drar in helt vanliga, helt specifika och udda människor i spridandet av hans evangelium, hans goda nyheter. Just de här kvinnorna, med just den bakgrunden, utsåg Gud till de första vittnena, de som förkunnade att Jesus uppstått. Det är inte proffsen som är först. Helt vanliga människor från helt vanliga städer som är föräldrar till helt vanliga barn. 2000 år senare så har vi en massa metoder och program och koncept för hur vi ska nå ut med evangeliet. Och det har sin plats. Men någonting har gått förlorat om vi tänker på det här som någon typ av uppstyrd verksamhet som måste ske på enligt en viss plan eller på ett visst sätt med vissa varumärken och namn. Gud vill få ut nyheterna på något sätt. Helt vanliga människor från helt vanliga städer med helt vanliga liv kan han involvera, och han vill använda våra specifika personer och bakgrunder, precis som han gjorde med de här kvinnorna, för att göra den här upptäckten känd. Men budskapet inte bara sprids, det också avvisas. De tyckte att deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Kvinnorna möts av förakt på en gång. Men vilka är de? Vilka är de som säger det här är tomt prat? Det är de 11 lärjungarna av alla människor. De lyssnar på kvinnorna, men sitter mest bara och väntar på att någon ska ropa april, april. På den här tiden så var kvinnors vittnesmål inte giltiga i en domstol. Man ansåg att kvinnor var alltför liksom, ja, lättrörda och känslosamma för att vara riktigt pålitliga när det kom till sakuppgifter. Så det är lite intressant att Lukas faktiskt nämner de här kvinnorna som de första vittnena. Det är inget man skulle ha hittat på direkt för att vinna förtroende i den tiden. Men det var ju så det gick till. Och precis som evangeliet mötte direkt intellektuella och kulturella fördomar och hinder som stod i vägen, där och då, så är det så för oss idag. Nu har vi tack och lov börjat omvärdera hur vi ser på kvinnors vittnesmål. Ingen skulle längre säga, nej, jag kan inte tro på nyheterna om Jesus därför att det är kvinnor som berättar dem. Däremot skulle vissa säga, jag kan inte tro på dem för att det är obildade kvinnor som levde för 2000 år sedan och trodde, gick man ju på vad som helst. Varje kultur och varje tid har hinder som står i vägen för budskapet om Jesus. Och om du själv eller någon du känner tänker att det där budskapet uppstod i en viss tid och en viss kultur där man trodde på ett visst sätt, så det där kan jag aldrig ta emot, så får vi försiktigt försöka hjälpa dem att inse att deras invändningar mot det kristna budskapet uppstod i en viss tid och i en viss kultur, och också få lov att omprövas, värderas, ifrågasättas, kanske försvaras, i alla fall debatteras. Här och nu är inte tid och plats för att gå in på frågor om övernaturligt och naturligt, vetenskap och tro och allt som är involverat i den här frågan. Men låt oss vara beredda och låt oss hjälpa andra att åtminstone pröva de hinder och invändningar som vår tid och vår kultur har satt upp för det här budskapet. Och vi behöver vara beredda på att en majoritet inte bara tror på det vi tror på en gång. De kanske behöver lång tid på sig innan de kan ta sig till det. Det måste varit otroligt frustrerande för de här kvinnorna att komma till Jesu egna lärjungar och säga att han har uppstått och bara bli bortviftad. De behövde säkert i den stunden tålamod och ett stort mått ödmjukhet, där de kunde komma ihåg att ja, men vi hade också svårt att tro tills vi mötte änglarna. Så vi får inte avfärda de människor som avfärdar oss, utan möta dem ödmjukt och med tålamod och säga, pröva det här. Det här budskapet tål att prövas, ifrågasättas. Det håller. Men så är det en person som det här budskapet inte bara väcker liksom avvisning hos, utan det väcker nyfikenhet och förundran, och det är Petrus. Det står att han reste sig och sprang till graven, och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna, och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Varför gör Petrus vad de andra 10 inte gjorde? Jag tror att han kanske insåg att för mycket står på spel. Att även om chansen skulle vara liten, så kan man inte bara liksom bortse från det. Man måste gå till botten med det. Om det är bara 10% chans eller bara 1% chans, måste vi springa dit och undersöka bevismaterialet. Vi vet inte exakt vad Petrus tänker, men har vi följt berättelsen om Jesus och hans lärjungar hit, så är det kanske inte så konstigt att det är just han. När Jesus behövde honom som bäst under hans gripande och hans rättegång, så hade Petrus svikit honom. Han hade högljutt svurit på 3 gånger att han inte kände Jesus, att han aldrig haft med honom att göra, fast han hade levt nära honom i flera år och haft en privilegierad position i Jesu innersta krets. Jag tror att Petrus hade ett särskilt personligt behov av att gå till botten med det här, att faktiskt göra upp med Jesus. Om Jesus lever, har vi någonting att reda ut, han och jag? Och här tror jag att vi också kan se något av oss själva. När Jesus inte bara är en fråga för historiskt eller akademiskt intresse, utan någon som vi faktiskt behöver göra upp med på ett personligt plan, det är först då som de flesta av oss gör oss mödan att bilda oss en uppfattning. Människor kan söka Jesus av alla möjliga motiv, och det är okej. Sanningen i vad som hände styrs inte av vilka motiv som driver oss dit. En del har hittat Jesus på den intellektuella vägen, ibland när de försökte sig på att motbevisa att detta hänt. För andra är det intellektuella ett sidospår, och det är hjärtats längtan och hunger efter någon man kan lita på och ställa sitt hopp till som drar en mot Jesus. Oavsett drivkraft så får vi följa med till graven. Ögonvittnena, de här kvinnorna, har gett oss sina vittnesmål för att vi ska få följa med dit ut och få vara precis som de vanliga människor som drabbas av det oväntade och inte viftar bort det utan stannar upp och försöker förstå. Och allt eftersom vi förstår och kanske tror, kanske tar emot och känner hur det budskapet gör skillnad i våra liv, låt oss då inte hålla det för oss själva. Det här är upptäckten som vänder upp och ner på allt, och det är ett budskap som måste spridas, även om det kommer att avvisas. För det kommer också väcka förundran och så småningom tro. Vi ber. Jesus, vi tackar dig för kvinnornas upptäckt den söndag morgonen för 2000 år sedan. Upptäckten som vänder upp och ner på allt. Tack för att du har uppstått och lever. Tack för att döden och sorgen och synden och ondskan inte får sista ordet. Tack för att du är starkare än döden, mäktigare än allt. För att Guds plan har gått i lås och att skapelsen en dag helt ska återställas och befrias från det som förstör och river sönder. Jesus, vi längtar och hungrar efter att få tro med hela vårt hjärta på vad du har gjort för oss. Du ser att våra egna tankar, vårt eget hjärta reser upp tvivel och hinder. Ibland med omvärldens hjälp, ibland på helt egna sätt. Herre, bryt igenom dem. Hjälp oss att gå till botten med våra frågor och våra tvivel. Att ta dem på allvar och att ta dig på allvar. Att ge dig så pass förtroende och tro att du håller för vår prövning. Och låt oss få komma ut på andra sidan, Herre, med en stark tro som vi vill dela med oss till andra. Låt de goda nyheterna om din seger gå ut över hela vår jord. För ditt namns skull, Jesus. Amen.